en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag så ska vi prata om den kungliga bröllopsklänningen som varit försvunnen, men som nu har hittats. En mycket spännande historia som vi ska berätta.
Och så ska vi prata om prins Harry som testat på stand-up. Och ja, han passade även på att ge en känga till brittiska kungahuset i sitt skämt.
Och så ska vi även prata om kung Charles krav som han ställde på drottning Elizabeth innan hon dog. Och som kan vara anledningen till den stora förändringen. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson. Och om min röst låter lite konstig så ja, jag har drabbats av en dunderförkylning. Så jag får raspa runt här i podden idag.
Ja, och vi spelar in på distans av den anledningen. Men det har vi gjort förr, Jenny, så det ska nog gå bra.
Absolut. Och vi ska börja prata om kung Charles som faktiskt har fyllt 75 år. Och det gjorde han den 14 november. Vi spelar ju in dagen efter den 15. Och kommer ni ihåg att för några avsnitt sen så pratade vi om hur hans födelsedag skulle firas?
Ja, det var ju kungens stiftelse, The Prince Foundation, som bjöd in andra som också har fyllt eller fyller 75 år i år till afternoon tea i Highgrove Gardens i Gloucestershire i England och Dumfries House i Skottland. Och de här deltagarna, de kunde då nominera sig själva eller bli nominerade av andra till firandet. Och den 13 november så anordnades festligheterna och vi har ju sett bilder från det här, Jenny, och det såg väldigt trevligt ut.
Ja, men såg jättemysigt ut. Sen kan man tycka det var lite orättvist för att kung Charles då, han var med vid firandet i England i måndags. Firandet i Skottland, det genomförde man utan kunglig närvaro. Då hade man ju helt klart valt England.
Ja, verkligen.
För i Highgrove då så blev kungen överraskad med en trevåningstårta och sång. Och Jay Blade som är ny ambassadör för kungens stiftelse. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, lyssnare, men det har ju varit ganska mycket trubbel med kungens stiftelse eller Prince Foundation. Det pratas om korruption och sådär och den tidigare ambassadören fick, eller vdn eller vad man kallar, fick då sluta. Jay Blade är den nya. Han var på plats och han hyllade då Charles. Och han sa så här: kungen har alltid varit framåtblickande när det gäller miljön, men också velat inkludera alla i samhället. Så att ha den här gruppen människor här, det är bara otroligt. Det är en del av honom och det han gör.
Ja, och själva födelsedagen den 14 november firade kungen med att officiellt starta sitt nya projekt som heter The Coronation Food Project. Och kungen och drottningen besökte då ett centrum som fördelar överskottsmat eller matsvinn i Oxfordshire.
Och det är ju kungen som har startat det här projektet och det handlar ju om att man vill ta hand om allt matsvinn så att det inte ska gå till spillo. Och istället då ska alla så här, ja, men matrester och allt som blir över, det ska nå de som verkligen behöver. Och det gör man då via Coronation Food Hubs som är slags matbanker och välgörenhetsorganisationer som då kan leverera matpaket sen då till behövande.
Jag tycker att det här är ett jättebra och fint initiativ av kung Charles stiftelse.
Ja, men verkligen. Alltså vad ger man annars? En kung, en regent, en prinsessa eller prins? De här människorna har allt. Och då tycker jag att det är mycket bättre att vill man ge någonting, ja, skänk då en peng till deras organisationer för då gör det ju ändå nytta.
Man ska också säga att inför projektets lansering så frontade ju kungen omslaget för Big Issue. Och det är en tidning som stödjer hemlösa. Man kan säga lite att det är lik Situation Stockholm. Och i den här tidningen så sa kungen bland annat så här, citat: behovet av mat är lika brådskande som matsvinnet. Och i samband då med lanseringen av Charles nya projekt så köpte han även ett magasin.
Ja, men det gjorde han. Han köpte det av försäljaren Kelvin. Och kungen han betalade 10 pund kontant. Det var ju mer än vad tidningen kostade, den brukar kosta 4 pund. Och Kelvin berättade senare för BBC att han var förvånad över att kung Charles hade kontanter på fickan. Är vi förvånade?
Både ja och nej. Jag tycker det kanske inte är det vanligaste att kungligheter går omkring med kontanter. Men Jenny, visst finns det en story där kring drottning Silvia när hon skulle köpa årets första majblomma?
Ja, men det stämmer. Och hon hade inte kontanter och kunde just inte heller swisha. Så en hovdam fick hoppa in och betala i hennes ställe helt enkelt.
Ja, och efter att kung Charles lanserat det här nya projektet så stod han även värd för en mottagning på Buckingham Palace. För att dit hade 400 sjuksköterskor och barnmorskor bjudits in för att då fira myndigheten National Health Service. För de har nämligen 75-årsjubileum, precis som kungen själv. Och då ville han då hylla deras arbete. Jag tycker verkligen att det här är fint att se en monark som använder sin födelsedag till att belysa andra viktiga delar i samhället. Inte fira sig själv, utan ta tillfället i akt och fira och hylla andra delar av landet.
Ja, men verkligen. Det håller jag med om. Men det blev faktiskt lite privat firande också. För på kvällen så hölls en stor mottagning. Det var familj och vänner och den hölls då på Clarence House. Men prins Harry och hans familj var inte med och firade, precis som vi pratade om förra veckan. Däremot såklart prins William och Kate. Och de var faktiskt kvar på festen fram till midnatt innan de klev in i en av hovets bilar och skjutsades hem. Och man kunde också se andra gäster som var där. Prins Andrews dotter, prinsessan Beatrice, prinsessan Margarets dotter, Lady Sarah Chateau. Man ser inte så jättemycket av henne.
Nej.
Men hon dyker upp då och då.
Då och då. Och sen var ju även prinsessan Annes dotter, Sarah Tindall, och hennes man Mike med vid firandet.
Det var de. Och det var ju många fler än så, men det var de som vi la märke till på alla de här bilderna som flashade förbi i brittiska tidningar.
Ja, men som sagt, prins Harry och Meghan var ju inte på plats och flera brittiska medier de påstår att Harry hade ringt till sin pappa tidigare under dagen och att det då ska vara det första telefonsamtalet mellan dem på ett halvår. Men det där är ju än så länge bara spekulationer, ska man ju säga. Och det enda som har kommit fram är ju en talesperson då från prins Harry som berättat för brittisk och amerikansk press att Harry och Meghan inte fått någon inbjudan till kung Charles stora fest.
Mm. Sen noterade jag att både brittiska och amerikanska medier, de hade publicerat bilder på Meghan när hon käkade lunch med en god vän igår i Montecito. Det var stort leende och de såg ut att ha jättetrevligt. Så det verkar inte som att de var jätteledsna för att inte vara där heller. Även om det är såklart är sorgligt. Det är ju väldigt infekterad relation där till brittiska familjen.
Ja, och vid alla såna här lite större tillfällen så blir det så tydligt att den här sprickan inom familjen har blivit väldigt djup och den verkar vara väldigt svårreparerad så länge ingen tar det första steget.
Mm. Det blev faktiskt en del tårar ändå, Sara. Men av en annan anledning. I helgen så avtäcktes två nya statyer av drottning Elisabeth och prins Philip. Och de här statyerna är brons, de är gjorda i naturlig storlek, de är placerade i Royal Albert Hall och de är skapade av skulptören Poppy Field.
Ja, och de har beställts och placerats i Royal Albert Hall med anledning av byggnadens 150-årsjubileum. Och man kunde då se klipp på när kung Charles drog bort det här draperiet eller skynket från drottning Elisabeths staty. Och drottning Camilla avtäckte då statyn av prins Philip. Och det var en väldigt känslosam kung som studerade de här statyerna. Och i de här klippen som har spridits på sociala medier så ser man hur kung Charles blir faktiskt rörd till tårar av att se dem.
Ja, det kan man ju förstå på något vis. Så det kanske inte heller är de sista statyerna vi ser av drottningen, eller vad tror du?
Nej, man har ju talat om att det är men på flera platser runt om i landet och även i brittiska samhället så vill man ju minnas drottningen och hedra henne på olika sätt. Så jag tror nog vi kan räkna med att se ganska så många statyer av henne här de närmsta åren.
Mm, ja, det tror jag också.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När vi nu ändå pratar om drottning Elisabeth, vi får ju ofta frågor hit i podden gällande drottning Camillas titel. För det är ju så, när Charles och Camilla gifte sig 2005, då kommunicerade det brittiska hovet att Camilla en dag skulle få titeln Princess Consort. Och det är ju lite lägre kunglig status på den titeln än Queen Consort.
Ja, och det här handlar ju mycket om att drottningtiteln, den förknippades ju med Diana. Men i samband med drottning Elisabeths platina jubileum 2022 så kommunicerade ju Elisabeth att den dagen hon inte längre var vid livet så önskade hon att se Camilla som Queen Consort. Och hon skrev även att hon ville att folket skulle ta emot Camilla då som en drottning. Men varför ändrade sig drottningen? Det är ju det som många har frågat sig och det är också många av de frågorna som vi får hit i podden. Och nu så påstår den för detta kungliga butlern Paul Burrell, ni vet han som tjänade Diana från 87 fram till hennes död 97. Han menar på att det ska ha inträffat en händelse mellan kung Charles och drottning Elizabeth och att den då ska ha lett till att drottningen tillät att Camilla skulle tituleras som Queen Consort.
Ja, Paul säger då i en artikel i tidningen Express: jag tror att folket i landet känner att Diana var den bästa drottningen vi aldrig hade och att det hade varit hennes rätta plats.
Ja, och Paul menar ju att det var Charles som då ställde krav på drottningen gällande Camillas titel. Han säger så här, citat: jag tror att Charles gick till sin mor och sa: om du säger detta kommer folket att lyssna och ta till sig det. Om du dör och jag förmedlar det så kommer ingen att acceptera det, slutcitat. Och Paul menar att han har svårt att se att folket hade accepterat Camilla som drottning om inte beslutet hade kommit från Elisabeth innan hennes död. Och både ja och nej, alltså vi pratade lite om det här innan, Jenny, att det finns ju lite två sätt att se på det. Jag menar, bilden av Charles och Camilla har ju såklart förändrats sedan de gifte sig 2005. Idag har ju folket en helt annan acceptans gentemot dem som par och Camilla. Och ja, men drottning Elisabeth har väl sett och förstått att Camilla är en mycket uppskattad medlem av kungafamiljen.
Ja, och hon hann ju också se att Camilla verkligen la själ och hjärta i sin nya roll och att hennes son var väldigt lycklig med henne. Och det är klart att det ligger någonting i det, att det blir en annan tyngd att hon som regent 70 år på tronen säger att hon vill se Camilla som drottning än att Charles skulle ta det beslutet efteråt. Då hade man ju alltid gått och undrat, jaha, men går han emot sin mamma här? Men, men jag tror också att det finns så många dimensioner på den här frågan att det vore också konstigt, tycker jag, att Camilla inte skulle bli drottning när hon innehar den här rollen. Och det är på något sätt kanske också bättre att hon har en sån status som Queen Consort eller Queen som man säger liksom när man pratar om det allmänt sådär. Och Sara, med det så har det blivit dags för veckans Harry och Meghan.
Ja, förra veckan så gjorde prins Harry ett framträdande vid Stand Up for Heroes via ett videoklipp. Och det här är en komedifestival som startades 2007 av Bob Woodruff Foundation, som stödjer välgörenhetsorganisationer och som även driver ett program till förmån för krigsveteraner. Och det är någonting som prins Harry arbetar med i sitt projekt Invictus Games. Och Harry hade då spelat in det här klippet, eller den här videohälsningen, i sin trädgård i Montecito. Och vi kan väl lyssna lite på vad Harry sa.
As someone who never gets scrutinized, I haven't even had to prepare much. But out of an abundance of caution, I have been working on this particular act for quite some time. And everyone I know tells me it's perfect. And no, these aren't people who just tell me what I want to hear. Oh no, these are people like my finance manager, my lawyer, and of course my Reiki healer. So we're not doing the thing?
No.
I thought that was going rather well.
Och det är ju lite roligt, för att i det här klippet då så pratar Harry och så är det någon, man anar att det kan vara Meghan, som då sticker till honom ett manus. Och samtidigt så säger han någonting om granskning. Kan vi ta det som en pik mot brittisk press kanske?
Ja, men det känns, han passar i med att det här var lite stand-up-igt. Det kanske inte var riktigt prins Harrys hemmaarena. Det känns lite stelt och lite lite sådär halv nice, men jag tror absolut att det var en pik. Men han säger också, åh nej, det här är inte människor som bara säger det jag vill höra. Det är människor som min finanschef, min advokat och självklart min reiki-healer. Och där finns ju då dels, jag tänker, han har ju pratat så mycket i intervjuer och de här dokumentärerna om hur tillrättalagt allting har varit i det kungliga livet, att folk bara håller med en i ens närhet och så vidare. Och sen tänker jag också den här delen med Reiki Healer. Var det i, vilken tecknad serie var det som gjorde narr av han och Meghan när de pratade om det här?
Det kan vara South Park, det kan också vara...
Just det.
Och hette den Good Guy eller något sånt där. Men i någon av de här tecknade serien i alla fall, när man gör narr av Harry och Meghan, så nämns det här med Reiki Healer, om jag minns rätt. Och jag tror att Harry liksom vill skämta till det lite, ta udden av det när han nämner det i det här uttalandet. Men Sara, som du säger, han är ingen komiker. Det landar inte helt väl, tycker jag inte.
Sen verkar det som att publiken på plats som fick ta del av det här klippet, att de tyckte det var kul att prinsen närvarade. Men frågan är om det är just stand-up som är Harrys core. Men jag tänkte på en del i det här klippet, så säger han så här: huruvida vi bär uniform eller inte, så måste vi fortsätta att upprätthålla de värden vi lärde oss sida vid sida. Där tänkte jag direkt, jag menar, Harry är ju inte längre en del av det kungliga huset. Han har inte längre kvar sina hederstitlar inom militären. Det där är nog någonting som verkligen för honom är en viktig del och känsla som man ville förmedla där.
Absolut, jag menar, det militära livet, försvarsmakten för Harry är enormt viktigt. Han har varit i Afghanistan på ett par rundor. Han vigde ju nästan sitt liv till en militär karriär innan han tog livet ur kungafamiljen. Att han blev av med sin uniform, att han blev av med sina hederstitlar, det gjorde ont. Så är det bara. Men han, man kan också lägga märke till att Harry bär ju inte uniform i klippet. Han har ju inte rätt till det längre, i och med att han inte är medlem av kungafamiljen. Han har inte kvar de här hederstitlarna överhuvudtaget. Så han får bära kostym. Men man kan se att han ändå har satt då 4 medaljer på sitt bröst. Och Sara, en viktig medalj saknas, eller hur?
Ja, för i samband med kung Charles kröning i år så tilldelades alla kungligheter en kröningsmedalj, så även Harry. Men den bar han inte nu vid sitt framträdande förra veckan. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner, för tittar man då på till exempel hans bror, prins William, senast förra helgen så bar han då den här nya kröningsmedaljen ihop med de andra medaljerna. Och brittiska medier och många därtill tycker ju då att det här är ytterligare liksom en pik eller en avhyvling mot det brittiska kungahuset. Att han då helt enkelt har valt bort att bära den här medaljen som symboliserar och hyllar hans pappa.
Ja, och det är det väl på ett sätt ändå. Det är ju ingenting som sker av slumpen om Harry väljer att inte ta med den. Alltså den nyaste medalj han har i sin ägo. Det är klart att det har symboliskt värde.
Han vet ju också att precis alla kommer att snappa upp det, så det är klart att det är ett medvetet val.
Jag tycker vi byter kungafamilj nu. Nu ska vi prata faktiskt om den grekiska kungafamiljen. Grekland är ju en republik, det vet ni, men de hade ju tidigare en kunglig familj. Och Sara, det här är ju ditt specialintresse.
Ja, ni som lyssnar vet ju att jag är väldigt intresserad av kungligt mode, så därför hoppade jag till lite extra när jag hörde talas om den här nyheten. Det är nämligen så att en kunglig brudklänning som varit borta i 59 år nu har återfunnits. Och det handlar om drottning Anne-Marie av Greklands klänning, och vi måste ta det här från början.
Ja, men vi får bara nämna det att drottning Anne-Marie, hon var ju från början dansk prinsessa. Hon är syster då till drottning Margrethe. Och hon gifte sig när hon bara var 18 år gammal. Hon var en ung brud. Så gifte hon sig med kung Konstantin den andra av Grekland. Och det var 1964.
Och hon bar då en brudklänning som skapats av danska modedesignern Holger Blom, som assisterades av Jörger Bender. Och jag måste ju såklart lägga upp en bild på den här klänningen på mitt Instagramkonto när det här avsnittet släpps, så ni kan titta på den. Men klänningen skapades i krämfärgad satin med en rundad halsringning och en trekvartsärm. Det var en väldigt markerad midja och en större kjol följt av ett långt släp. Och till den här klänningen så bar hon det så kallade Cartier-diademet som är ett arv efter Anna Maries mamma Ingrid. Och hon i sin tur ärvde det av kronprinsessan Margareta av Sverige.
Åh Sara, kan du inte berätta lite mer om detta? Jag vet ju att ni lyssnare älskar allting som har med juveler och tiaror och sånt att göra. Finns det någonting kring det här diademet innan vi fortsätter med klänningen som vi inte visste innan?
Ja, men jag kan väl säga det jag vet i alla fall, så får vi se om det är någonting nytt. Men Margareta av Sverige, hon fick det här vackra diademet i lysningspresent från Khediven av Egypten. Och Khedive är ju ungefär som en vicekung kan man säga. Och efter att Anna Marie bar diademet på sitt bröllop så blev det ett riktigt bröllopsdiadem i den danska kungafamiljen. För det är nämligen så att alla tre danska systrarna, Anna Marie, Margareta och Benedikte, de bar det här diademet på sin bröllopsdag. Och idag så är det Anna Marie som äger det. Och även hennes dotter Alexia bar det på sitt bröllop. Och det här diademet då och även brudslöjan som Anna Marie bar på sitt bröllop, det har gått i arv. Och det har liksom förvarats på en säker plats, men annat har det varit med den här brudklänningen.
Ja, och en annan grej som är värd att nämna, det är också att efter en folkomröstning 1973 så avskaffades ju monarkin i Grekland och kung Konstantin och hans familj tvingades i exil. Och innan de gick i exil så bodde de på Tatoi-palatset som ligger utanför Aten. Och det palatset har varit hem för generationer av grekiska kungligheter. Men när familjen flydde då så fick de ju överge palatset. Familjen lämnade kvar ganska många av sina ägodelar. Vissa återlämnats väldigt långt senare. Men tusentals föremål blev kvar och bland annat då drottningens brudklänning.
Ja, och palatset där familjen en gång bodde, det renoveras nu och det finns planer på att då omvandla det till ett lyxhotell med spa och museum. Och det här godset, det skadades ganska illa av skogsbränderna 2021, men nu är det under restaurering. Men i samband med renoveringen av Tatoi-palatset så hittades en metallkista med drottningens initialer på. Och i den så låg hennes brudklänning.
Det är väl ändå ganska häftigt, en metallkista med drottningens initialer på. Man skulle ju faktiskt vilja hitta någonting sånt. Vad fantastiskt, vilken skatt att öppna upp och se den här fantastiska klänningen där.
Ja, men så häftigt. Och den här upptäckten rapporterades av den grekiska journalisten Andreas Megos. Och han delade bilder på klänningen på sitt Instagram-konto. Klänningen verkar alltså ha legat i palatset i den här lådan i över 50 år. Och det föreslås redan nu då att den ska visas upp på det här museet som planeras att bygga på palatset.
Det är ju ändå häftigt, det får man ju säga.
Ja.
Och palatset där klänningen hittades och dess omgivningar tillhör ju inte längre den grekiska kungafamiljen. Men däremot så hör den här privata kyrkogården precis intill. Den används fortfarande av kungafamiljen. Och det var ju där som Ann-Maries man, kung Konstantin, begravdes tidigare i år. Han dog ju den 10 januari 2023. Svenska kungafamiljen var förresten med på plats där vid begravningen. Men tillbaka till klänningen.
Ja, klänningen har förflyttats till en plats där en konservator ska ta hand om den. Och de här diskussionerna då om att klänningen ska ställas ut på museum, det har faktiskt skapat en ganska så stor debatt på sociala medier. För vissa anser då, eller ganska många, att grekiska kulturministeriet måste lämna tillbaka den till drottningen. Medan andra då tycker att den borde ställas ut. Och jag tänkte på det här, så man undrar ju vilket skick den här klänningen är i. Jag menar, om man tittar på de här bilderna på Instagram, ja, men då ser det ut att vara ganska fint skick. Men jag tänker bara på allt det arbete som läggs ner vid de kungliga hoven för att då bevara alla textilier. Alltså, här har en klänning legat helt orörd i en låda i 50 år.
Man får bara hoppas att den är i fint skick och att den har hållit sig. Och annars så finns det ju jättemånga människor som är väldigt, väldigt skickliga och bra på att återställa sådana här plagg. Jag tänkte också på det här när diskussionen om att lämna tillbaka den till Ann-Marie eller att ställa ut den. Det där är ju en knivig fråga. Det är klart att den har ju liksom ett personligt, mycket stort värde för drottningen, såklart. Men samtidigt så hoppas en del av mig att fler ska kunna få se den. Och då är ju en utställning perfekt. Vi hade ju en utställning på här i Stockholm, på Kungliga slottet. där man kunde se alla kungliga brudars klänningar. Och det var ju en fantastisk utställning som hovet hade anordnat.
Ja, men det hade varit kul att se den. Det är alltid roligt att få komma nära de här kungliga bröllopsklänningarna. Man har ju mest sett dem på bild och på klipp. Så att få se dem i detalj, det är någonting alldeles extra. Men jag kommer såklart att ha koll på den här storyn och hålla er uppdaterade.
Det är lite jag på, Sara.
Lovar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi ska prata om Fergie, för att i juni så avslöjade hon att hon blivit diagnostiserad med bröstcancer efter en sån här rutinmässig mammografi. Och det här var någonting som hon berättade i sin podd T-talks. Fergie genomgick en sån här, vad heter det egentligen när man går igenom?
Ja, mastektomi, man tar bort sitt bröst eller delar av det. Och hon har ju varit jätteöppen med detta. Hon har delat uppdateringar om sin behandling och återhämtning på sociala medier. Hon har pratat mycket om stödet från döttrarna, prinsessorna Beatrice och Eugenie. Så att, och hon, jag måste säga att hon är en förebild i detta, att verkligen prata om det. Fler behöver prata om det.
Ja, hon har också sagt väldigt mycket att hon gör det just för att hon vill hjälpa andra i en liknande situation. Och hon vill påminna fler om hur viktigt det är att gå på de här rutinmässiga kontrollerna. Men förra veckan då så närvarade hon vid invigningen av en ny superlyxig restaurang, The Wolseley i London. Och vid invigningen så berättade hon för The Independent hur hon mår idag.
Ja, men hon säger så här att jag har alltid mött motgångar och lycka på samma sätt. Jag blickar framåt, jag påminner mig om att oavsett vad som händer så är jag lyckligt lottad. Och så många andra står inför mycket större utmaningar. Och hon berättar även att hon känner sig välsignad och att hon faktiskt mår bra idag. Och jag kan tycka att när hon säger såna här grejer, alltså hon ingjuter ju hopp i människor. Och också att jag tycker man möter så många som har gått igenom svåra saker och riktigt tuffa sjukdomar, att de får en sån här helt annan känsla för livet. Och att man verkligen så här tar vara på den tiden som man har. Jag tycker det lyser igenom hos henne också att hon verkligen gör det.
Men jag gillar verkligen den här, dels är man ju såklart jätteglad att hon mår bra idag, men jag gillar också den här, Fergie har alltid varit sån, hon pratar väldigt öppet i media och liksom berättar hur hon faktiskt mår och liksom så här, jag gillar verkligen den sidan av henne.
Och Sara, på tal om Fergie, vi måste prata med hennes exman. Hon lever ju fortfarande med skandalprinsen Andrew på Royal Lodge. Och det är ju en stor, enorm villa. Jag tror de har 30 rum eller någonting att dela på. Det är inte så dumt.
Nej, och ni som lyssnar, ni har ju koll på att prinsen sedan slutet av 2019 inte längre är en arbetande kunglighet. Det då efter att vänskapen med pedofildömde Jeffrey Epstein uppdagades, samt de här våldtäktsanklagelserna som riktades mot prinsen och som faktiskt slutade i en förlikning med Virginia Giuffre. Och även om det är mycket osannolikt eller nästan till omöjligt att prinsen kommer att återvända som en arbetande kunglighet, så verkar det nu som att han jobbar bakom kulisserna, och det handlar då om hans döttrar.
Ja, men det är ju ändå så. Prins Andrew, han är ute i kylan efter alla skandaler, och det leder ju till att det är svårt för hans två döttrar att få sina röster hörda. De puttas ju ut lite grann de också. Och så påstås det ju att hans bror, kung Charles, kommer dra åt svångremmen när det gäller ekonomin, utbetalningarna till sin bror. Tidigare så har ju Andrew fått ta del av Privy Purse, och det är kung Charles inkomster från hertigdömet Lancaster. Och det är ju så, varje år så har prins Andrew fått ungefär 3,4 miljoner kronor av sin brorsa. Det är rätt mycket pengar, man kan klara sig ganska långt på det.
Ja, och man kan klara sig ganska kort utan dem, kan man säga. och även då om Andrew är ut ur den kungliga värmen så har ju döttrarna kvar sina titlar. De är ju inte heltidsarbetande kungligheter utan har andra vanliga jobb vid sidan av. Men de genomför då kungliga uppdrag, inte minst när det kommer till välgörenhet. Men enligt källor då så ska prins Andrew nu jobba aktivt för att döttrarna ska få en mer framträdande roll inom det kungliga huset. Och det här går ju faktiskt helt emot kung Charles plan om att kapa grenar, liksom slimma kungahuset för att minska kostnader, stärka förtroendet och så vidare.
Ja, men det gör det ju verkligen. Jag tror egentligen inte att det är så att kung Charles är i jättestort behov av två prinsessor till som ska jobba för honom. Sen finns det vissa kritiker som säger att ja, men nu när Harry och Meghan inte är kvar i kungahuset så kommer Charles behöva mer familjemedlemmar som arbetar. Ah, jag är inte helt säker på det, utan det kan ju också vara så att det finns en annan agenda där. Och den här källan då som har pratat med tidningen Express säger så här: monarkin kommer att kritiseras för att ge för mycket ansvar åt en undergrupp av familjen som inte bör få tillbaka sin plats vid det kungliga bordet.
Ja, och trots delade åsikter inom hovet om huruvida döttrarna ska få fler uppdrag och en mer betydande roll så har den här källan väldigt svårt att se att prins Andrew kommer att ge upp. Han säger så här: Andrew har förbrutit nätverket bakom kulisserna för att säkerställa att hans döttrar inkluderas igen, och han kommer inte ge upp förrän de betraktas som högt uppsatta medlemmar av kungafamiljen. Och jag kommer att tänka på det, alltså det känns ändå som att det här kanske kan ha att göra med prinsens egna ekonomiska situation. För utan pengar från kung Charles så kommer han förmodligen inte kunna bo kvar på Royal Lodge. Skulle däremot hans döttrar få fler uppdrag än en annan ställning inom hovet, ja, då kommer ju såklart pengarna att ticka in på ett annat sätt. Så att jag kan inte låta bli att tänka på den ekonomiska aspekten. Men jag vet att du har en annan tanke, Jenny.
Ja. Ja, alltså jag delar din tanke på ett sätt, för man har ju också sett att till exempel, jag tror att Beatrice och Eugenie hjälpte ju till exempel sin mamma att köpa en privatbostad inne i centrala London, en väldigt tjusig sån. Så jag menar, skulle pengarna ticka in för döttrarna så kommer det även vara lättare för pappa prins Andrew, så är det ju. Men jag tror också att det handlar mycket om prestige. Att en man som prins Andrew, som under hela sitt liv inte gjort något annat än att jobba för kungahuset, väldigt nesligt på grund av en skandal, blir av med de uppdragen. Och vad har han då i sin tillvaro att göra? Kanske inte så mycket, för han är väldigt utfrusen på grund av de här våldtäktsanklagelserna. Det är klart att det här gjorde ont för honom.
Ja, och han vet också att alla hans chanser är körda, så det enda han har att gå på nu det är döttrarna, och där verkar han då kämpa på för att få dem att hamna mer i strålkastarljuset i den kungliga världen. Men Jenny, du ska ha en medalj för att du har orkat spela in veckans avsnitt av Kunglig trots att du är hemma och är sjuk. Det tackar jag för, och jag vet att våra lyssnare också gör det.
Ja, men det, tack och lov så behöver ni inte se mitt ansikte på något sätt eller se hur sjuk jag är. Utan det räcker med rösten. Ni får som sagt ha överseende med att jag raspar lite.
Men vi hoppas att du kryar på det, Jenny. Och vi vill också påminna alla lyssnare om att ni jättegärna får fortsätta att skicka in lyssnarfrågor till oss. Och det gör man ju till kungligt@aftonbladet.se. Och för dagliga uppdateringar av Kungligt, då hittar ni oss på främst Instagram.
Ja, där heter jag Kungligt med Jenny. Och vad heter du där, sa du?
Jag heter royalisten.se, och vi finns även på TikTok, även om vi kanske inte är riktigt lika vassa där ännu.
Jag skulle nog kalla mig boomer på TikTok. Ha det bra, hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.